Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
En vecka senare så får jag ett meddelande, ett mail då. Jag hade en blogg då. Då är det en kille som skriver det. Alltså vi var fem killar som har åkt helikopter, blivit avsläppta ut i svenska vildmarken för att leva ensamma en vecka. Vi trodde vi skulle vara helt ensamma. Plus så kommer en kvinna i rosa regnjacka och sjunger Säckelven polka. Och vi undrade efteråt så här, har det här verkligen hänt? Men vi hade inte druckit sprit och vi hade inte käkat svamp. Så vi var tvungna att googla och leta reda på dig.
Fy fan vad kul. Så där hörni, varmt välkomna till Träning och Fika. Podden med mig Fredrik Eriksson och det är vinter utan bara satan. Det är kallt och snö och livet är tipptopp för jag är skidåkare. Så det är inte så vanligt att jag har så här mycket snö i Stockholm. Och idag så ska vi ha en fantastisk tjej med oss som är van vid väldigt mycket snö. Så att håll i nu. Nu kör vi upp till Norrland och snackar äventyr hörni. Nu kör vi!
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi! Yeah!
Ja men välkomna ska ni känna er. Välkomna in i värmen. Och framförallt, varmt välkommen Kristin.
Hej!
Vad kul att ha med dig.
Det var
Kristin
några år
Hägglund. Ja, tiden går ju så fort när man har roligt.
Ja.
Ja, hörru du, hur mår du?
Ja, men upp och ner. Totalt sett mår jag ju bra. Sen har jag ju ganska mycket komplikationer efter covid. Så jag har lungproblem sen en lång tid med hosta, en lång tid tillbaks. Men,
så det kan bli lite hostningar.
Det kan bli hostningar, alltså. Men jag försöker att svälja.
Ja, men du får hosta hur mycket du vill. Jag är så glad att du är med. Vart
ja.
Är du någonstans i världen just nu?
Ja, men jag är i Östersund, där jag bor till vardags. Tittar ut på ett... Alltså, vi har ju Disneylandskap med snö här. Man är så lycklig som skidåkare.
Hur kallt har det nu?
Ja, men idag är det lite strax under 20. Alltså, vad kan det vara? 22?
Det är dubbelt så kallt som här i Stockholm. Ja. Mm. Vi har 10 här och här känns det riktigt kallt. Och så känns det varmt. Alltså.
Nej, nu är det lite på gränsen till att det blir så mycket skidåkning. Men jag tog turskidorna igår. Då kan jag gå lite lugnare.
Ja. Men du, Kristin, vi träffades ju 2014
träffas vi sist.
Ja, och du fick ju då priset årets äventyrare av mig på scen. Och det var ju på scenen 2000...
Priset var för 2013.
Ja, eller hur? Mm. Och då träffades vi och du hade då fått priset. Jag kan inte berätta vad du fick priset för. Jag kan kolla i nomineringen, men det är mycket roligt du berättar.
Det minns jag. Jo, men jag sprang ju. Det var väl den första som man visste om då. Hade sprungit hela vägen från Treriksröset till Grövelsjön. Mm. Satsade efter en... det hade varit...
Det som kallas Gröna bandet.
Gröna bandet, ja, precis. Mm. Efter en period när jag beslutade... Egentligen en ganska rolig story, men jag fick... jobbade i ett projekt och blev av med jobbet en fredag eftermiddag. De stängde ner hela projektet. Så jag hade plötsligt en hel sommar framför mig. Otroligt flexibel familj. Så det här har jag ju alltid drömt om. Så då drog jag.
Men du, vänta nu. Om vi nu först tar reda ut din flexibla familj. Berätta, vad har du för familjesituation?
Jo, men jag lever ju med Per sedan, det är 25 år nu. Vi har 3 barn. Då var de, 2013, yngsta var väl 9 då. 5, 7 och 9 kan de ha varit då.
Ja.
Och nu är de ju 15, 17, 19 drygt. Så att den äldsta, hon flyttade precis hem från Spanien och har en enkel biljett till Asien på torsdag. Mellan bor i Övik och går på gymnasium, så att jag har en kvar hemma. Och så har vi en hund och en katt.
Vet du vad, så berättar något sjukt. En av mina bästa kompisar, hans brorsa, har ju också, han är lika gammal som oss, köpt en enkel biljett till Asien. Det händer ju inte i vår ålder.
Ja, men snart vet
du. Han har slutat på sitt jobb och har fru och familj. Och nu så har han liksom tagit time out från allt och har köpt en enkel biljett till Asien för att åka iväg och surfa.
Mm.
Och så frågar jag min kompis hur länge jag var borta. Han bara, nej, jag vet inte, det är lite oklart. Ja. Jag bara, va? Här snackar vi flexibla familjer.
Ja. Men det handlar om att ge och ta lite grann och de här drömmarna som ligger där och gnager liksom. Ja.
Men hörru du, ditt flexibla familjeliv, hur flexibelt är det nu? Har du fått något nytt projekt att jobba sådär nu? Eller hur ser ditt vanliga liv ut nu idag?
Jag pendlar faktiskt i Stockholm, jobbar på Arbetsförmedlingen sedan 10 år tillbaks. Så att jag är där mer eller mindre varenda vecka, jobbar mycket med, håller utbildningar för våra egna chefer. Olika typer av ledarskapsutbildningar, ledningsgrupper. Och min man jobbar här.
Hur länge har du på med det?
Vad sa du?
Hur länge har du på med det?
Ja, men 10 år ungefär. Och min man jobbar här i stan, men han var också... min man hade en ganska allvarlig hjärnskakning för 4 år sedan. Så sen dess har vi också lagt om lite grann. Så han har pluggat en period. Så i fjol var han borta i totalt 4 månader och gjorde praktik. Och, så vi liksom roddar lite fram och tillbaka vem som har lust att göra något kul.
Det är härligt. Det ska kunna vara så, tycker jag.
Ja. Jag är otroligt lustdriven. Så att...
Ja, men det är, och det är därför jag tycker så här att prata med det här. Hörru du, men vad ligger nu då planerat här? Hur har jul och nyår och såna här saker rullat på för familjen? Har ni varit flexibla? Har ni inrutade mönster över jul och nyår?
Nej, vi har våran julafton, det är sushi. Tror vi att vi har våra nya julaftonsrutin. Så att, nej, vi har inga rutin egentligen. Nej, men det har varit väldigt mycket skidåkning. Jag håller ju som sagt på har ganska mycket problem med lungorna efter en covid. Lite för många gånger covid. För ett år sedan ungefär så blev jag inlagd på grund av lungsmärtorna. Och det håller jag fortfarande på rehabbar. Så att jag har haft hosta mer eller mindre sedan i april och de hittar ingenting annat än återkommande covid. Så att jag åker skidor, jag åker långsamt och mycket.
Men är det så att du känner att du kan inte liksom, du kan inte komma upp i puls eller svår?
Det går inte att komma upp i puls och jag kan inte flåsa. Utan jag får åka väldigt lugnt så att jag får inte ta ut mig. Liksom. Det går inte.
Det är därför turskidorna passar bra.
Turskidorna är fantastiska, men också har ju jag har ju tävlat i längdåkning i många år. Så att jag har ju teknik, jag kan åka otroligt energieffektivt. Så jag kan ju fortfarande nu är jag uppe och jag kan skata i 1,5-2 timmar. Så länge det inte är starka uppförsbackar, men då får jag väl gå. Så kan jag åka ganska länge då bara för...
Och vad är det som händer då när du känner så här? Det här tycker jag är lite läbbigt.
Ja, det är ju framförallt att jag får enorma hostattacker. Och det är inte så att det lossnar saker utan det bara sitter helt fast. Men sen gör det ont i lungorna. Det är en smärta som finns hela tiden. Och de har gjort alla möjliga undersökningar. Hittar inga förändringar. Inga mörka fläckar. Ingenting. Nej. Utan, ja.
Men det är kopplat till covid alltså.
Det är det enda de har hittat när jag varit på undersökningar där, covid. Och när jag låg inne då för drygt ett år sedan, då hade jag ju så ont så jag kunde inte ligga ner. Jag var tvungen att halvsitta, hosta. Ingen feber, ingenting. Men de hittade covid. Men de gjorde ju alla möjliga olika skiktröntgen och vanlig röntgen och ultraljud och diverse provtagningar. Det enda de hittar var covid.
Så men är det här, finns det flera som har det som du? Eller är du liksom själv unik?
Jag vet inte. Jag har googlat lite grann, men sen är jag mer inne på att försöka få ordning på mina lungor och få min vardag att funka. Så att, nu har jag hittat en bra läkare. Så att vi håller på nästa tid om några veckor här. Och så väntar jag på tid för ny skiktröntgen för de ska se om det har blivit någon skillnad från i fjol.
Det har varit så här länge alltså?
Ja, det är över ett år.
Blir det inte bättre då?
Jo, det blir bättre i perioder. Jag var ju ute, kommer säkert att prata om strax, på Vita bandet här för ett år sedan.
Ja,
och det var ju en del, det var ju lite, förutom att det är någonting jag drömt om länge, så var det också en del av rehab för mig. Att gå lugnt och vara ute i naturen och må bra och bara röra mig och...
Men du gjorde det med den här sjukdomen alltså?
Med de här begränsade lungorna, ja, det gjorde jag.
Jag trodde du var toppfrisk, för det är ju ganska tufft äventyr det här. Det är ingenting som man snäser av sådär liksom.
Nej, men jag har ju en enorm förmåga, om jag nu ska skryta om den, att gå väldigt energieffektivt. Att gå lugnt, röra mig lugnt framåt utan att bli trött på det sättet.
För det är inte bara nerför där om man säger så.
Nej, det Nej, och det är inte bara platta skoterspår.
Nej. Hörru du, men det här ska vi prata mer om såklart. Det är jättespännande och det är fantastiskt. Men hörru du, först måste jag bara fråga dig. Hur ser det ut på kaffefronten? Är du kaffemumrik eller?
Ja, men om. Jag och min kollega Jimmy brukar varje år beställa kaffekalendern och så håller vi på nörda ner oss i den. Och han kom faktiskt ner på Vita bandet, så kom han och mötte mig en dag. Passerade.
Vad heter han?
Han heter Jimmy Andersson, en kollega på Arbetsförmedlingen. Och så hade han med sig Aeropressen och brasilianskt fin kaffe, vet du. Så satt vi där ute på en sjö och drack kaffe.
Fan vad härligt.
Ja, då,
så vad dricker du, kaffe med mjölk eller svart?
Nej, svart. Punkt, svart. Slut.
Äntligen.
Vet du vad jag dricker idag? Kaffe. Nej.
Ja, det är precis. Jag dricker julkaffe hela julen, så jag är trött på det här nu. Så nu är jag tillbaka till Arvid Nordqvist Grandia. Den tycker jag är ganska bra. Vanligt svart. Det brukar bli på koppar per dag. Men det finns ju många som dricker jättemycket kaffe. Ja. Jag försöker hålla mig till 3-4 koppar per dag, inte mer.
Nej, men så jag också. Sen samlar jag ju på kaffemuggar också, för det är ju viktigt att det ska vara en snygg mugg, så att jag varje morgon väljer vilken mugg som är dagens mugg. Liksom.
Vad tycker du om dagens mugg för mig?
Att du har rosa blommor, Fredrik. Ja, det passar dig jättebra idag.
Det här är faktiskt min dotters mugg, men jag tycker den är så himla fin och ja. Den är god att dricka och ganska stor också. Det blir liksom en sån här kopp gör lite skillnad.
Ja, men precis. Det måste vara en känsla i det där.
Ja, det håller jag verkligen med om. Det är faktiskt sant. Det är kul att du säger det. Så om man då ska definiera, är det så att du har en favoritkopp alla gånger? Eller är det så att det är för olika tillfällen, inne, ute och så här? Eller?
Nej, men det ute så blir det lite begränsat till de utemuggar jag har. Men hemma så, jag har ju några favoriter.
Det vet jag inte om jag riktigt kan hålla med om, Kristin. Det är nog du som sätter den begränsningen,
ja,
egentligen.
Säkert, för att jag inte orkar släpa och riska och förstöra
exakt.
Någon.
Exakt.
Men jag har jättefina kåser. Otroligt fina
ja,
kåser.
Just det, kåser. Det är, ja. Jag är ingen riktig kåskilla, så jag vet inte tusan. Jag har svårt med kåserna. Vi har hållit på med de här kåserna fram och tillbaka. Jag vet inte, har du så här i trä också?
Eller? Ja, absolut.
Ja, okay. Ja, absolut.
Men jag har några riktigt fina... Såna handkeramikmuggar som jag en favorit just nu som jag köpte i Värmland för 2 år sedan.
Men du, kan vi inte få en selfiebild sen med dig? Kan vi ha
ja, jag ska skicka den.
Så kan vi se på din fina mugg. Jag tycker det är så viktigt det här med muggen, för det är faktiskt, det påverkar upplevelsen med kaffe.
Mm. Och vet du vad, jag tycker väldigt mycket om te också. Och i somras så var jag på en fantastisk teceremoni. Där det var så här, det var på riktigt omvälvande, helt otroligt. Och jag tänker också nu att jag njuter mycket mer av mina varma drycker efter det där. Att sitta ner och njuta av koppen och njuta av smaken. Och...
Men det här verkar alldeles galet. Berätta, vad hände på den här teceremonin som gjorde att du var te-fantast?
Nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Det är, du vet, när hela livet liksom landar i en enda teceremoni.
Vem höll den?
Ja, han heter George Momentary Flights heter han på Instagram.
Vad gjorde man då?
Vi satt i tystnad och drack te tillsammans i 2 timmar och sen pratade vi om livet.
Herregud, det var, vad var det för te?
Det var något så här jättespecialt, super lokalt odlat någonstans, ekologiskt hittat. Ja, det var något, jag minns inte. Det var inte det som var grejen, det var bara hela upplevelsen.
Vad roligt. Var det bara du och han och tekoppen?
Nej, utan vi var, vad kan det vara, 8 personer tror jag.
Som djupdök i tekoppen helt enkelt.
Och så var det...
Och så blev du bara
liksom
så här...
en ceremoni att... kring det där, att sitta i ring och...
Men äter japaner lite så här kring te? Mycket ceremonier.
Ja.
Eller liksom, ja.
Men jag tänker att det som var grejen med hela...
Jag kanske måste skaffa lite kaffeceremonier. Vad tror du om det?
Ja, men jag tänker, för mig handlar det mycket om bara det här att sitta och verkligen kunna njuta en stund. Och det är ju överlag... Alltså jag har ju ett ganska hektiskt liv och jag rör mig. Och du vet, ungar och hundar och hela kittet. Så att bara landa ner och sitta en stund.
Ja,
det blir ju
det som är lite stresshantering,
vila. Ja.
Ja, ta en fika.
Att då välja kaffekopp och stå där och pyssla en stund och göra det där kaffet. Att inte bara för en period höll jag ju på med termos, men nu är alltså, varje kaffekopp gör jag.
Det är bra. Det är en typ av terapi.
Ja, lite återhämtning.
Hitta liksom en
mikroåterhämtning i vardagen.
Vad härlig du är. Det är fantastiskt. Men hörru du, Kristin, det är också lite intressant tycker jag, i och med att jag rör mig i de här äventyrskretsarna och har gjort det under många, många, många år. Och jag tänkte bara ställa frågan till dig, jag vet inte hur du reagerar eller ser på det, men jag måste ju säga ändå att jag tycker att det är härligt med tjejer som tar sig an utmaningar och sådana här saker som du ofta gör. Och min fråga är väl lite grann så här, ibland kan jag känna, eller mitt påstående eller tes, att tjejer inte alltid vågar eller sticker ut hakan eller tar för sig när det gäller att sätta sig själv utanför sin komfortzon, där jag då egentligen kallar för att sätta igång ett äventyr. Hur är din syn på det här med tjejer och äventyrande?
Alltså jag kan ju bara prata utifrån mig, tänkte jag säga. Jag vet inte hur det är allmänt, men för jag är så hårt fostrad i att jag kan. Jag hade otroligt bra stöd hemifrån och alltså jag åkte ju på min första egna tågresa med byten när jag var 6 år gammal. Därför pappa sa, det är klart ungen klarar det. Så att,
så, ungen var du alltså?
Ungen var jag. Vilket ju, när jag, min yngsta dotter var 7, så sätter jag henne på tåget till Åre. Och så, det är ju bara en timme härifrån stan. Och att många säger så, men herregud, ska hon åka själv? Ja, men jag klarade det. Och då fanns det inga mobiler, då fanns det inget så här. Så att jag tänker att det jag har med mig från att ha varit, alltså alltid blivit itutad att, ja men det är klart du kan, framförallt från min pappa som har varit väldigt mycket för det, så försöker jag ju ta det vidare. Sen har ju jag, tänkte säga, jag har ju också, jag gick tekniskt gymnasium, jag gick tekniskt universitet. Jag har alltid omgiven mig av väldigt mycket, antingen män, killar eller andra väldigt liksom, starka, självständiga tjejer. Så att jag har nog mest sett att det har varit så självklart. Och vet, där jag bor också, Östersund, Åre, det är ju fullt av självständiga kvinnor. Så att jag tänker att det är, i min värld är det inte konstigt.
Nej. Men jag tycker det är superviktigt såklart. Men det är också så att måste man ändå grunda sig i, som du säger, att det finns ett arv och en tillåtande miljö och en inspirerande närhet runt omkring det här med att det finns inga begränsningar egentligen. Nej.
Och människor som supportar. Jag tänker på när jag gick i slutet på gymnasiet och höll på att tävla och vi var liksom en grupp som satsade själv, några äldre killar i klubben som hade körkort. De kom och plockade upp mig, hämtade mig på skolan. Vi åkte upp och hade träningsläger på helgerna. Jag satt där med mina läxor. Det var alltid någon som hjälpte mig med läxorna under helgen. Så här. Och så sen hjälpte mig att fixa skidor. Och jag fick så himla mycket support av andra som såg liksom att ja, men det är klart, hon behöver hjälp och stöd. Så, ja. Inte bara så att såg mig som svag, utan du vet, var med och hjälpa till och peppa och stötta. Och jag tänkte på det
för
några år sedan här. Min yngsta dotter då, hennes kompis, fick för sig att de skulle gå ett maraton. Vad kan de ha varit? 12-13 och sånt där.
Ja.
Och det är så här, för mig bara så här, ja men det är klart ni kan gå ett maraton. Det klarar ni ju. Så räknade vi ut en rutt där de gick då från ena tjejens hem ner till våran stuga. Och det skulle vara då lite drygt ett maraton. Men då hade de, fick de med sig klockan och så var jag support under dagen. Så här. Och bara visa.
Det gick det då?
Ja, de klarade det. Så att när klockan visade på 42,2, då skrek de rätt ut, sen satt de sig ner. Och så fick jag ta bilen sista kilometern.
Är det sant?
Ja, helt fantastiskt.
Jävla underbart. Men att målet säga, var uppnått.
Ja, och att man säger, ja, men det är klart ni klarade det liksom.
Ja, jag älskar sånt. Ja. Fan vad roligt. Och så just det att när klockan visar exakt, då är de färdiga. Det är också så himla härligt.
Ja. Eller? Och de gick ju sista kilometrarna, gick de i skor i storlek 42 för de hade så ont i fötterna. Så att... ja, men jag hade med
mig. Det är långt.
Ja, när man är den åldern är det jättelångt.
Ja, men helt otroligt. Vad roligt. Hörru du, jag tänkte gällande att vi tar och slänger oss tillbaka lite grann. Du har också gått en hel del och du fick ju årets kvinnliga svenska äventyr 2013 för att du
då sprang,
gröna bandet.
Ja.
Och kan vi inte bara liksom hoppa tillbaka dit och ta en recap här nu lite grann? För om man börjar med att berätta vad gröna bandet är för någon som inte riktigt vet vad det är.
Man rör sig mellan Grövelsjön och Treriksröset. Du ska väster om ett antal punkter. Så tanken är att du ska röra dig längs fjällkedjan för egen maskin och utan support. Och det gör man då antingen gröna bandet på sommaren eller vita bandet på vintern.
Så finns det blåa bandet
Det
också?
Finns det blåa bandet. Sen har jag sett att det finns några fler, alltså det instiftas band. Det var, jag läste någonting häromdagen, något orange band, men jag hann inte kolla vad det var. Men blåbandet, då rör man sig
till hela
kusten.
Om. Det orange bandet. Alltså jag har blivit kontaktad av de här, för jag ska göra en podd med dem, tänkte jag, snacka om de här olika banden. Ja, så det ska bli lite kul.
Precis.
Okej, så 2013 så var du ute, då startade du längst norrut.
Ja, Treriksröset och sprang söderut. Och det var en sån här, jag var ju lite...
Men vi som inte riktigt kan sånt här då, hur går det till då? Då går man först upp till Treriksröset.
Ja, det, på sommaren så är det, går det en båttur från Kilpisjärvi på finska sidan då, in till det här röset. Och sen så är det bara att starta. Det finns ju så...
Vad hade du med dig för någonting då?
En liten ryggsäck med, eller ja, den var ju lite större då än vad den är nu för tiden, tänkte jag säga. För att jag hade inte fullt lika lätta grejer. Men jag hade en ryggsäck med tält, sovsäck, liggunderlag, ett så här minikök och mat, säkerhetsutrustning.
Hur mycket mat hade du med dig?
Jag tror jag hade mat för 7 dagar när jag startade. Eftersom däremellan, alltså norr om Torneträsk finns det ju inte någonting egentligen att handla av. Så att,
mat för 7 dagar och så springa. Det, alltså, den ryggsäcken måste jag väga lite grann.
Ja, men då hade jag för det första, jag hade ätit upp mig lite innan, men sen hade jag pulver och tänkte att jag har en massa, alltså vad heter det, pulvermat, så att jag klarar mig. Men sen hade jag ju hållit på att mixtra också med någon kompis som, så jag hade fått tag på en specialprotein i pulverform och sånt här, så att jag hade bara,
jo,
jag hade
med mig, så att
jag, ja, men jag gick ner
det går ju åt rätt.
Ja.
Ja, ja men, eller hur? För det går ju åt rätt mycket energi. Speciellt i början på ett äventyr, när man börjar och sätter igång, då känns det alltid som att man liksom bränner så mycket kalorier så att det man tror inte kan stämma. Liksom.
Nej, och samtidigt så sa, som jag sa tidigare här, jag har en förmåga att röra mig väldigt energieffektivt. Vilket var för några år sedan när jag försökte gå ner i vikt, så hände ingenting därför att jag liksom flyter fram lite grann när jag springer så här. Det går, det bränner ingenting.
Du får köra 8V, Apex Dedication, om du ser att du vill gå ner i vikt. Det är bra för din, om du har lungproblem också. Det är ingen fysisk, alltså det är bara lite styrketräning. Men hur som helst, okej. Så då drog du iväg där då? Hur lång tid tar det?
Det är 130 mil ungefär. Sen beror det ju lite på, det kortaste vägen är ungefär 130. Sen kan man göra vilka utsvävningar som helst. Och jag blir lite osäker. Tog det 39 dagar tror jag för mig då. Och då hade jag 2 vilodagar, om jag minns rätt.
Och du springer förbi lite stugor så du kan
framförallt när man kommer söder om det är egentligen ovanför Torneträsk som det är lite, lite tomt. Man kan ju gå på norska sidan där. Där finns det lite stugor. Men sen så finns det ju, har ju STF mycket stugor. Och Padjelanta var ju fantastiskt med stugor där man kan köpa nybakt bröd och fisk. Och så här eftersom. Och lyxa på det. Mer eller mindre.
Ja. Vad heter det? Men är det tomt på människor när det gör sånt där? Eller träffar man några människor? Och vad är det för människor man träffar i så fall? Berätta.
Ja, men det är också så här, det är ju en av de stora grejerna med att vara ute och göra saker. Det är ju att träffa folk. Fantastiska upplevelser och möten. Och, men också.
Men det kan ju inte vara mycket folk.
Nej, men det beror ju på vart det är. Jag menar, titta Jämtlandsfjällen, där är det ju en motorväg i vissa lägen med folk. Medan alltså uppe på norr om Torneträsk på ett ställe så kommer jag, det här är en ganska rolig story, jag kommer och springer ner, det är som en svag sluttning och så ska jag över en liten hängbro. Och precis när jag kommer över, jag ser att det sitter några människor där. Jag tänker, är det människor här ute, då måste jag ju träffa dem. Så jag börjar prata med dem och de ser lite så här, de sitter mest och bara tittar och här står jag med min liksom rosa regnjacka och viftar med en karta för det är sjuka mängder mygg. Och så visar sig att det är ett gäng finska killar och vi pratar lite grann och så sen så har jag ett partytrick på finska. Jag kan sjunga Säkkijärven polka på finska. Det här, jag pratar inte finska, men det var bara en sån här rolig grej jag lärde mig för en
event. Du har lärt dig?
Ja. I alla fall jag sjunger den för dem och så drar jag sen. Och springer vidare. Om vecka senare så...
Vadå? Du bara ställer och sjunger och drar den.
Jag
drar alla kort du kan.
Jag börjar prata med dem och så hör jag att de är finnar. Och så bara, vill ni höra en sång? Ja, så sjunger jag. Och sen så drog jag. En vecka senare så får jag ett meddelande, ett mejl då. Jag hade en blogg då. Då är det en kille som skriver det. Alltså vi var 5 killar som har åkt helikopter, blivit avsläppta ut i svenska vildmarken för att vara, leva ensamma en vecka. Vi trodde vi skulle vara helt ensamma. Plötsligt kommer en kvinna i rosa regnjacka och sjunger Säkkijärven polka. Och vi undrade efteråt så här, har det här verkligen hänt? Men vi hade inte druckit sprit och vi hade inte käkat svamp, så vi var tvungna att googla och leta reda på dig.
Fy fan vad kul.
Så jag menar, det händer grejer hela tiden, lite grann hur man tar vara på de här mötena också. Det är människor som bjuder på kaffe, Fredrik.
Jag köper in det på varje dag. Jag tycker bara, jag kanske måste lära mig. Jag kan ju sjunga närkevisan kanske när jag träffar folk. Men du, hur tufft är det sån här att springa 130 mil i den terrängen och med myggor, sankmarker och navigering och själv och sånt där? Hur hårt var det, tycker du, så här i efterhand?
Jag menar, alltså, det är mycket som är jobbigt. Det är klart det, när man är ute på äventyr på det här sättet. Det är dåligt väder, det är sumpmyrar, det är blöt, du luktar ju fruktansvärt illa. Men på något vis så tänker jag att alltid när jag är ute, de här fantastiska stunderna, de här fantastiska upplevelserna jag får där ute, de får jag inte om jag inte går igenom det här först. För jag kan inte liksom gå ut och sätta mig på närmaste fjäll och tänka att nu blir det en total magi. Utan den finns ju där ute. Och det är en av de saker som gör att jag återkommer och drar ut hela tiden. För att få uppleva de här unika, fantastiska mötena med naturen. Också de möten jag har med människor där ute. Det är när vi om du och jag träffas mitt ute ingenstans och båda är helt trötta och så har vi tagit oss dit och så är det bara så här, wow, fattar.
Då kan jag säga, om vi gör det, då kommer jag sjunga för dig.
Ja, det tycker jag du ska göra.
Då kommer närkevisa. Och då förväntar jag mig en jäckesjurkapolka tillbaka.
Ja, eller hur. Det är klart det är jobbigt. Men det är också, jag tror kanske lite min livsfilosofi att ta med sig allt det som är roligt, det som är så fantastiskt och förmåga att se det fantastiska där ute.
Men vänta nu, om jag ska förstå vad du egentligen säger, Kristin, så är det så här. Det du egentligen försöker tala om för mig är att om man inte har jobbat för det så får man inte heller.
Jo, du kan ha tur och få det. Men jag får det väldigt ofta för att jag är ute väldigt ofta och jobbar med det väldigt ofta. Det finns de som åker upp till Jämtland och tar sig upp till Syltoppen på första försöket. För att man har tur med väder och förutsättningar. Jag tror det tog mig 10 gånger innan jag lyckas. Jag bor här. Därför att det var alltid någonting med något väder eller någonting som stod i vägen.
Men det är egentligen menar det är också. Det jag funderar på lite grann, som jag kanske läser av lite grann, det är att när man har kämpat och krigat och man har känt sig lite utsatt, så helt plötsligt så dyker upp situationer som man uppskattar på ett annat sätt än när man får det serverat.
Och det är också en annan sak, precis det, för att när jag är ute länge och är bortkopplad från den här otroligt intrycks liksom vardagen med allt som händer och ligger på hela tiden och är bara i naturen, så blir liksom alla mina sinnen mycket starkare. Jag tycker jag ser bättre, jag hör bättre, jag känner. Jag kan liksom känna att oj, nu vänder vinden lite grann. Kanske sätta på mig regnjackan. Och mycket riktigt 5 minuter senare så kommer första dropparna. Sånt här som jag inte... Det är som att jag stänger av mina sinnen i vardagen för att det är för mycket andra intryck. Men där ute så blir det mycket starkare. Och det tror jag också gör att de här upplevelserna blir starkare. Och att jag, sen har jag ett enormt behov av att bli fysiskt trött. För då kan jag slappna av. Det är det är otroligt avstressande för mig att få slita lite grann.
Ja, men sen finns det också det här vita bandet, Kristin. Och jag vet ju att du förra året, precis som du sa, drog på dig skidorna och började köra det vita bandet, som jag förstått har varit en dröm för dig.
Ja, absolut. Jag är ju väldigt fascinerad av arktiska miljöer. Och att få vara ute i vinterfjäll i en lång tid, det är lite drömmigt, tyckte jag då.
Men skillnaden är egentligen inte sträckan, utan skillnaden är att det är svinkallt och bistert och inte några folk alls ute.
Jo du Fredrik, det finns folk ute då också. Det är sådana som vi.
Gör det?
Ja.
Det är sant.
Men det är också en lite annan typ av klientel. Det är mycket skoteråkare, många som är ute och fiskar. Varenda sjö sitter ju folk och hukar i. Men det är...
Det måste jag har ju en fördom, jag måste fråga dig, Kristin. Av de som du träffar som satt och fiska och även kanske vissa skoteråkare,
nu får du vara, du får ju ta mig på rätt sätt, men hur många av dem är, har tittat ner i korken eller dragit på bärs?
Vet du vad, väldigt få. Därför att det är, de har, nej, skoteråkare nu för tiden är möjligtvis runt påsk ska jag kunna tänka mig, men det är en helt annan skoterkultur nu för tiden. Jag är ju uppväxt okay. med det här, så att jag tror att jag ändrat.
Ja, jag förstår. Ja. Men de sitter och fiskar, de har ju gärna för sig när de krökar.
Jo, de har fullt sjå att hålla koll på och kika ner i hålet.
Ner i hålet. Ja. Okej, ja, jag har lite fördomar här.
Ja. Men, det var,
men berätta.
Mm, och det var ju, jag har ju liksom velat göra den här sträckan på vintern också. Vela var ute länge. Och, så att, var det 10 februari så startade jag Grövelsjön. Och då var tanken att då tar jag det norrut. För då har jag liksom knytit ihop fjällkedjan. Jag har gått från Treriksröset eller sprungit då ner till Grövelsjön. Och så sen så går jag samma led tillbaks upp.
Tillbaks?
Mm. Fast på vintern.
Hur lång tid tog att åka skidor?
57 dagar tog det. Mm.
Du hade pulka med, eller?
Ja, stor pulka med grejer. Och ja. Det är ju helt andra förutsättningar med väder. Och, det är inte bara att stanna och slå upp ett tält. Det är stanna och skotta och trampa och ja, fixa och tina snö. Och så. Mm. Det tar mycket mer tid.
Det är ju också rätt härligt, för man kan ju gå på ställen där man med skidor som man inte kan gå med när man är ute och vandrar.
Absolut.
Man är mycket friare.
Ja, det är det. Aha.
Så du kan gå efter kompass på ett helt annat sätt eller följa terrängen som du vill. Liksom.
Kan man göra när det är för... Men nu var det ju, den här vintern var det ju bland annat dumpade snöomgångar och då försöker man hålla sig, vi gjorde i alla fall, försökte hålla oss på leder. Jag hittade en kompis ut på fjället som jag gick skidade en stor del av turen med.
Jaha, vem var det?
Ja, men jag dök på, det var Jensmesholmen, så vi var 4 bandare som kom till Jensmesholmen samtidigt. Och dagen efter när jag gick vidare så gjorde jag och Ola Häggström sällskap. Så sen så gick vi tillsammans till och från och så här under en stor del av turen. Och så gick vi var för sig en vecka och så plötsligt så dök vi på varann igen. Så vi kom faktiskt upp till Treriksröset samtidigt. Gick tillsammans.
Och Hägglund och Häggström.
Jajamensan. Och det var
ni var helt egentligen frikopplade. Ni hade inte planerat, så ni hjälpte inte så åt, utan ni hade 2 tält och ni hade...
Ja, för det är ju så här, alltså den här turen, om du ska vara ute så länge, då ska jag hitta någon som kan ta ledigt samma period, som har samma ambitioner, liknande fysik, som har... mycket erfarenhet som vill göra det här, som dessutom står ut med mig och som jag står ut med. Det är ganska svårt att hitta någon att göra en sån här tur tillsammans med. Men Ola och jag kom jättebra överens och vi gick våran varsin natur och ibland så startade vi tillsammans och så gick vi var och en för sig och jag är ganska morgonpigg så jag kunde dra på morgonen om vi hade tältat på samma ställe. Och så kom jag fram till någon stuga och när jag satt åt mat och dök Ola upp igen. Så vi hade så vi gick tillsammans väldigt mycket.
Och det är rätt trevligt.
Ja, det var fantastiskt. Och det bästa var ju det här att det var ju en hel del misärväder. Riktigt misär med stormar, det var regn, det var framförallt otroligt mycket dumpsnö. Och då var 2 stycken att hjälpa så att spåra och dra. Och du vet, det är så här... liksom när det driver kullar så man knappt tar sig över. Vi kämpar och kämpar och kämpar och man ramlar. Och så här. Då plötsligt vände jag mig om och så står Ola och skrattar och filmar mig. Sånt här höll vi på med. Så när det var hans tur att sitta fast någon gång så här, då står jag bara bredvid och skrattar tills han har tagit sig iväg. Så att vi gjorde en så himla rolig grej av det. Det som skulle ha varit misär om jag har gått själv nu, det blev bara så här, shit, liksom, fan vad kul vi har.
Men det här med att vara ute på fjället med pulka,
ja.
Det är ju inte så lätt som man kan tro.
Nej.
Det är ganska stökigt att dra runt på en pulka.
Ja, så fort det börjar bli djupsnö så är det klumpigt. Men det... nu hade jag...
Det är inte bara det. Det är
tungt.
Det är alla de här rycken och alla hack och stötar. Och sen så är det ju inte alltid som man tycker att pulkan glider som man har tänkt sig.
Och den, nej men den stöker ju till det mesta. Alltså, mm. Man kan tycka så här, gud vad skönt att slippa en ryggsäck på sig. Där, om man jämför när man är ute och vandrar. För då blir alltid ryggsäcken, den är alltid lite grann i vägen. Den skaver, den är tung, mm. och man blir varm. Och så tänker man, fan vad skönt att ha grejen i pulka bakom. Men sen när man har den här pulkan bakom, det är inte alltid lika skönt. Och då, ibland kan man tänka så här, hade det varit rätt skönt med en ryggsäck nu istället.
Ja, jag är nog mer så här, det att, ja det är klart att det knör lite ibland. Men det är också, det är lite grann som när du ska någonstans hemifrån, du sätter på dig skorna och drar. Man sätter på sig pulkan och drar. Det blev en sån, det är det att vara ute så länge, att det blir en sån vanesak. Pulkan åker på och så ibland så här, ja men någon dag när jag satt på maskinen och bara skulle fixa någonting och åkte en bit bort och tillbaka och så här, shit vad lätt det går, vad stark jag är.
Ja. Och ingen pulka med då.
Nej just det, pulkan är kvar det var. Men det är också så här superenkelt.
Men det som är bra med pulkan tycker jag, det är faktiskt att man kan packa den full och ha med sig massa bra saker som man njuter av när man kommer till tältet.
Ja.
Och man liksom gör ordning tältet och man har en bra madrass man kan sova på. Och man kan ha med sig kläder och mat och godis och lysen. Och man kan ju stoppa den här pulkan ganska full och det gör ingen större skillnad. Medan om man tokpackar upp sin ryggsäck så till slut kan man ju inte lyfta den, få bort den från marken. Alltså, den är så tung som man...
Och, så ska,
och nu, det tycker jag är en stor fördel.
Och också att en pulka är så pass stor så du kan hitta ett system där du vet var du har grejerna. På ett sätt, du måste inte längst ner i ryggsäcken varje gång för att allting hamnar längst ner. Liksom.
Allt är alltid längst ner i ryggsäcken, det är konstigt.
Nej, men så ja, men det du, var fantastiskt.
Det här var ju, ja, men det förstår jag ju. Det här är verkligen någonting som jag också skulle vilja göra. Mm. Jag kan dock slås av att det tar så lång tid.
Ja.
Att du var ute 57 dagar, vad var det?
Ja,
ute.
Och då gick det ganska snabbt ändå. Det var ju en tuff vinter förra vintern. Jag tror det var 24 anmälda till Vita bandet. Men om det var, kan det vara 8 stycken som kom hela vägen. Därför att det var en tuff vinter. Men man måste inte ha bråttom. Och det skulle jag säga att ha... Jag vill ju så gärna få in det här. Och liksom att kunna klämma in det mellan jobbuppdrag och ta ledigt. Så. Och då hade jag en begränsad tid på mig. Men kan man liksom försöka lägga på den här extra tiden så att du verkligen kan stanna och vila en extra dag? Jag tror jag hade, jag vet inte om jag hade 6 eller 7 vilodagar, kanske 8, jag minns inte.
Men hur många ställen kunde ni proviantera på? Hur många ställen var öppna där ni kom i kontakt med liksom mänskligheten?
Jo, men det, alltså man passerar ju en hel del småbyar. Mm. Valsjöbyn har en bra butik som är jättevana vid bandare. Ammarnäs, gänget i Ammarnäs, helt fantastiska. På att ta emot och möta oss. Och sen finns det Jäckvik, Hemavan. Alltså du passerar många såna här små. Mm. Då går man in och tokshoppar godis och chips. Och
pratar.
Ja, pratar.
Ja, men det är underbart. Det är faktiskt en dröm att få gå det Vita bandet. Jag ska absolut inte göra någon jämförelse, men... Jag skulle vilja fråga dig då om du skulle kunna jämföra det vita och gröna bandet, liksom upplevelsen eller utmaningen eller äventyret eller liksom nöjdhetsindex.
Mm. Alltså, jag har svårt att jämföra med varann utifrån upplevelse för att det är så olika. Men jag skulle säga att vita bandet var mer utmanande. Du är mer utsatt. Det är större risker med kyla, med... Liksom en storm på sommaren är lättare att hantera än en storm på vintern. Och jag fick ju, vi hade ju någon riktigt obehaglig storm uppe i Slipsiken. Och där fick jag ju en köldskada på ena kinden. För, alltså, det fanns inte en chans att ens stanna och försöka. Och då gick jag ändå in i huvan. Så att det är mer utsatt, lavinrisken. Nu är det inte många ställen när man går... skida leder där det är, men det var ju 2 ställen där det är, där jag gick där det är liksom lavinfara. Sånt finns ju inte på sommaren på samma sätt.
Nej.
Så att, men sen är det också, alltså när du är mitt uppe på Karlfjället, det är en sån här fantastiskt strålande dag, det är 0 meter per sekund i vind och du sitter där och bara så här, det här är overkligt. Alltså de stunderna finns ju kvar på ett sätt som få andra stunder in i inne i mig.
Men sen är det väl också så att både jag kan ju också tycka, jag har ju ganska mycket besvär med mygg. Jag gillar liksom inte mygg.
Det är helt myggfritt.
Nej, men på vintern är det myggfritt.
Ja,
och sen dessutom så är jag ju skidåkare, så jag gillar ju liksom skidåkning och förstår mig på den typen av liksom
rörelsemönster.
Och så här. Så det är, jag är verkligen... Jag skulle så gärna vilja köra vita bandet.
Ja.
Men då är min fråga till dig, Kristin. Kommer du köra det blåa bandet nu då? Paddla kajak? Är det det,
det
enda du har kvar?
Jag är tveksam. Jag är inte
den
så...
går väl ifrån typ Finland, eller från uppifrån
finska-svenska gränsen till svensk-norska.
Och hela vägen till
svensk-norska. Ja.
Det är rätt långt då.
Ja, alltså jag är... det här med vatten är ju en liten utmaning för mig. Även om jag sen, men det är en annan story, jag simmade ju från Åre till Östersund med min kompis Marie. Men det var ju ett sätt att ta mig an
vatten.
Gjorde
du?
Ja.
Det visste jag inte.
Nej.
Det var, berätta.
Nej, men det var ju året efter, det var 2014. Jag hade lärt mig kråla, så jag ringde till min kompis Marie och sa, du, jag tycker vi ska simma från Åre till Östersund. Det borde vi klara på 2 dagar. Jag har ju simmat 5 kilometer i ett streck. Och hon bara, ja, vi ligger mitt i fåran, jag är på. Och då knackar min man mig på axeln.
Vad är det för skön kompis?
Ja, men Marie Åker är fantastisk människa. Men då knackar Per mig på axeln och säger, du, det är inte 10 kilometer, det är 10 mil. Och då sa jag så här, ja, fast vi har redan bestämt att vi ska simma, så då gjorde vi det.
Men hur gjorde ni det då?
Det tog 6 dagar. Nej, men hoppa i Åresjön och så, sen så simmar vi då ner till Undersåker där... Hennes dåvarande man mötte upp med hjälmar och flytvästar, så tog vi oss genom Brattlandsforsen. Sen så gick vi upp innan Ristafallet och fick gå runt där. Och så hoppar man ner i sjön Liten och simmar från Järpen till Mörsil. Sen måste man gå runt ett kraftverk där. Och då har man Skälderen och Åkersjön, och sen fick vi ta oss förbi Kvissleströmmarna och sen är man ute i Storsjön. Då simmar man från Hallen till Berkön, Norderön, där Andersön, runt Frösön och in till Östersund. Det tog 6 dagar. Det var kul.
Och sov ni då i tält eller husbil? Eller vad
nej, vi hade tält. Det var någon som skjutsade grejerna från dag till en ny plats.
Det är ju fett coolt.
Ja.
Jag säger att du är världens fräddaste. Jag älskar dig.
Ja.
Det är jävla bra. Men du, nu måste vi ta oss en fundera på, vad ligger framåt nu då? Hur ser livet ut framöver? Vad finns det för skoj som du har på liksom, som du har tänkt i alla fall? Eller som du fick kunna drömma om?
Jag har ju alltid en massa saker jag vill göra. Sen är frågan vad som passar i min vardag, i mitt liv. Och då har ju jag den här grejen att jag ska ta mig mellan Åre och Östersund på massa olika sätt för egen maskin. Den är alltid lätt, därför att jag kan starta hemma, jag kan ta mig till Åre och kan ta tåget hem. Det är 10 mil.
Men det är din lilla grej, eller?
Ja, men det är en liten sån här, när det kliar så kan jag alltid göra någonting. Jag har ju...
Och hur långt är det? Det är...
Ja, men det är 10 mil. Jag har simmat,
det är 10 mil.
Jag har åkt inlines, jag har paddlat upp, jag har gått på turskidorna, jag har cyklat med räsen och jag har cyklat med långfärdscykeln. Det finns ju hur många...
Sprungit då?
Nej, jag har inte gjort den. Och jag har inte gått och jag har inte cyklat med mountainbiken och jag har inte skatat upp. Alltså det finns ju, jag har inte åkt spark. Alltså det finns ju hur många, skridskor har jag åkt också förresten. Skridskor har jag åkt, ja.
Du har någon typ av rekordhållare.
Ja, jag vet inte om någon mer har gjort så här många. Men det är bara ett sätt att utmana
mig. Men åker du alltid samma väg? Alltså åker du alltid samma rutt från...
Alltså det är ju mellan Östersund och Åre, men sen, jag menar, jag har tagit vattenvägen och jag har tagit stigar och jag har tagit asfalt och det finns ju massa olika sätt. Men det är ett sätt att utmana.
Men det kan ju vara jobbigt att ta vattenvägen upp till Åre. Det känns ju smärkligt.
Ja, det är lite onödigt kanske.
Ja, onödigt jobbigt.
Men jag menar, det är surfski och vanlig kajak och roddbåten och det finns ju hur mycket som helst.
Så att fan vad kul.
Bara som ett sätt att få in någonting som inte tar en evighet men som ändå ger en liten kick i vardagen.
Lite spänning. Man vet
ja,
inte hur
men
det
också lite så här fysisk utmaning. Jag tycker också lite spännande sätt att jag ska klara olika discipliner av idrott. Du kanske ska komma upp och åka rullskidor med mig den där sträckan.
Ja,
ja.
Ja verkligen. Utmaningen är antagen.
Ja.
Ja, verkligen. Nej, men det är så himla kul. Mm. Men du, har du något annat större som du drömmer om då? Inte blåa bandet, förstod jag.
Nej. Nej, men jag är ju inne på, jag vill ju göra några så här längre typ vandrings- eller cyklingssträckor igen. Jag har gjort...
För du har väl gått El Camino också?
Nej, den har jag cyklat. Det gjorde jag när min son, vår son var 12, så tog jag honom i skolan en höst. Det tog ju inte så lång tid. Jag tror vi var ute 17 dagar och cyklade den. Okay. Han och jag. Men lite sådana mer... att jag gillar det här att vara ute länge. Ett steg i taget. Liksom. Så att vi får se. Det varierar lite från vad jag blir inspirerad av för tillfället.
Ja, men det är underbart. Ja. Men det är kul att du har lite sådana här saker. Och jag tror att man mår bra oftast av... både planeringsdelen är en viktig fas. Och drömma sig bort. Och våga liksom, ja, tänka det omöjliga. Och sen när man väl gör det och vågar vara i den situationen. Och känna att man verkligen är ute och liksom ta in det som du säger. Som du har beskrivit många gånger. Jag tycker det är så himla inspirerande och viktigt. Jag önskar att de som lyssnar på det här blir taggade och vågar göra det och vågar sticka iväg som du gör. Eller hur?
Ja. Och det är så mycket. Liksom, ibland så tar ju hela vardagen emot och kroppen tar emot. Alltså, jag har ju också passerat 50 och klimakteriehelvete och liksom kroppen slutar funka som den gjorde och den blir trött och jag kan inte sova och så här. Men på något vis, det går alltid att göra någon liten grej. Det går alltid att ta ett steg i taget. Det går alltid att liksom, ta en promenad åtminstone de här värsta dagarna. Ja, men då, nu har ju vi hund så jag kommer alltid ut.
Nu måste jag få fråga, Kristin. Nu får du berätta om du vill eller inte. Men det här med klimakteriet, liksom, är det... Det låter ju på dig nu lite grann som att det är ganska jobbigt. Är det jobbigt? Är det,
men för mig har det varit...
Vad är grejen? Liksom? Jag som man, jag har ju liksom ingen riktig koll på det här.
Nej, men för mig har det varit ett riktigt gissel. Jag hamnade i det här att jag inte kan sova. Jag vaknar 2 och somnar 5 igen. Kroppen svarar inte. Alltså jag som har tränat hela mitt liv och vet, jag känner min kropp. Och så plötsligt bara... Den gör inte som jag säger. Den är trött och kinkig och sådär. Så det har ju varit några år när jag har liksom fått jobba med acceptans och tänka om. Så för mig var ju bara det här att komma ut på vita bandet och göra det. Så min tanke var också att det liksom ett lugnt och fint tempo att bara hitta tillbaks till, ja, men det här är jag nu. Det här är vad min kropp vill göra nu. Så att... Och jag tror att det finns ju otroligt mycket. Bara för 10 år sedan när jag började känna att någonting hände med min kropp. Så då var det ingen som pratade om det här. Nu pratar alla om klimakteriet. Jag tycker det är helt fantastiskt. För nu finns det information. Det finns människor som har liksom kollat på det här och pratar om det och ser vad som funkar och inte. Så jag tycker det är jättebra. Det är...
Försvinner det för dig nu eller börjar bli liksom, är du igenom det snart eller hur funkar sånt där liksom?
Jag är ju lite på en annan sida nu, det tycker jag. Jag sover ju som en stock, fast sen jag fick ju ställa veckan för att vara uppe till 8 idag. Och det är ju helt fantastiskt, och att den börjar svara, det är lite annorlunda. Den spänstar inte på samma sätt för mig längre. Men det kan ju vara att det kommer tillbaka också. Men jag kan vara ute.
Men det känns som att vi nu är inne i 2024 och det kommer bli ett magiskt 2024.
I år blir det. Nu jäklar händer det. Nu är jag tillbaka.
Ja, är
jag ska sluta hosta och börja. Jag har börjat springa igen. Så att jag sprang 2,8 kilometer igår. Skitnöjd.
Hur kändes det då?
Ja, men bra. Det är bara så här, ja, men nu har jag fått börja om från början med det. Med tanke på att komma därifrån jag gör liksom, med löpningen, så är det var lite jobbigt första dagarna. För 400 meter runt kvarteret, jag klarar knappt av det. Men nu uppe i 2,8 kilometer och ett steg i taget, så jag har på min sån här bucket bingo för 2024 att jag ska springa 15 kilometer igen i sommaren.
Ja, det kommer du fixa garanterat.
Det kommer jag fixa, tänkte jag.
Men du får också vara lite försiktig.
Ja, men det är det jag är. Det är därför jag fortfarande springer 2,8 kilometer och inte... Det är ju frestande att dra iväg och se hur länge jag orkar. Men jag vet ju att jag kan... Då kommer det inte att bli bra. Så jag måste försöka vara lite klok ibland och inte bara lustdriven.
Men du, jag tänkte så här, om jag fick sätta lite grann på pottkanten, höll jag på att säga. om jag får
be dig ge tre tips.
Ja.
Tre tips liksom för att komma ut på äventyr eller för att göra någonting som man inte har gjort förut. Vad är dina tre tips till en sån som mig eller en kvinna i sina bästa år som precis har kommit in i klimakteriet?
Och mitt absolut bästa, det är bara ett steg i taget. För även om jag bara tar ett steg norrut så kommer jag ju förr eller senare, om jag bara fortsätter ta ett steg i taget, komma upp till Treriksröset. Så med ett steg i taget, om det steget är att börja träna eller börja ta en promenad eller börja göra en armhävning om dagen. Eller det här med att ta första steg. Första steget blir också en grej. Att bara göra en liten sak. Om du vill gå och köpa en ryggsäck eller köpa en karta, börja drömma. De här små stegen, för jag tänker att det är så himla viktigt, som vi sa nyss här, att inte ta för fort, utan ta en liten steg i taget så är du plötsligt där. Det är det som är så häftigt, för när Ola och jag kastade oss om den här klumpen upp i Treriksröset tillsammans, och inser, vi står där tillsammans, bara så här, shit, vi har bara tagit ett steg i taget hela tiden. Från Grövelsjön så är det ett, liksom, en fot framför den andra. Så det är nog, men det där var två tips. Ett litet steg i taget och hitta en grej som tar dig lite
framåt. Har du något till? Sista.
Gör något som är kul. Vad är din grej? Jag tänker det är liksom.
Lustdrivet.
Lustdrivet, för det är, och så drick kaffe. Det vart fyra.
Men du, jag har en sista fråga som jag gick och tänkte på som jag glömde bort sen när vi pratade om skidåkningen. Hur gör man med skidor och valla skidor där uppe när man är ute och sådär?
Nu hade jag vallningsfria skidor och så hade jag med mig stighudar.
Det var ingen vallning?
Nej.
Inte ens polarvalla? Ingenting?
Jag hade någon glidvalla med mig, men den har jag inte haft på. Sen fick jag lite skäll när häromdagen någon som påstod att jag borde ta hand om mina skidor för han hade sett underredet på dem. Så jag ska väl ta och ge dem en liten omgång och slipa upp dem lite.
Jag tänkte på det, efter ett tag så måste de bli rätt slitna, för det är ju väldigt många olika typer av snö. Det är ju sträv och varm och kall och hård och mjuk, och det är slit på skidorna så fan måste du göra.
Ja. Men jag hade, turskidor då hade jag som, det var ju liksom inte grejen att åka fort. Det är inte det här, man söker inte det här glidet som du gör när du är ute och skejtar eller ska åka fort.
Men ändå, det kan vara skillnad på liksom, även då pulkan, att pulken glider lätt liksom. Det finns ju,
ja, men när man går upp för, då vill du ju ha risiga skidor så att du får bra grepp. Och när du går när du åker ut för, då är pulkan så jäkla tung så den trycker på ändå, så du vill inte att det ska gå fortare.
Då handlar det bara om att överleva ju.
Ja,
det är underbart. Hörru du, Kristin, stort tack för att du var med och spred inspiration, glädje och vishet. Jag önskar dig nu ett fantastiskt 2024 och hoppas då att du steg för steg kommer framåt i skidspår och löpspår och mår bra.
Ja.
Och sen så ser jag fram emot rapporter på nya fantastiska äventyr.
Ja, så syns vi när du ska rullskida år och Östersund med mig.
Ja, jag kommer. Du, kram så mycket. Ja, tack för idag, hörni. Allihopa, ha en underbar dag.
Det var allt för den här gången, hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!